Hej Biffen.
Hej Anne.
Och hej Vega.
Hej Anne.
Vanligtvis frågar nu inte att vad han ätit till frukost, men idag så kanske det finns fog för det. Mm. Jag frågar Vega, vad har du ätit? Har du ätit bibliskt nu på morgonen?
Bibliskt nu på morgonen? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ätit knäckebröd med smör och ost. Och sen så har jag börjat röka igen, så även två cigaretter.
Jag visste det. Du doftar lite cig och säger, vad är det här? För att jag har slutat röka länge sedan, så jag bara feströkar. Så det är härligt när någon luktar cig. Man bara såhär,
och sen naturligtvis en energidryck och en kopp kaffe.
Nej, det låter inte alls bibliskt.
Nej.
Men du har ändå intresserat dig för Bibeln och mat.
Det har jag gjort. Alltså jag har tänkt på biblisk kost, alltså en gudomlig diet i en tid när vi är helt, vad heter det, upptagna med självförbättrande optimering av oss själva, så har vi nu tydligen vänt oss till Gud när det gäller att äta.
Ja. Det är alltså helt otroligt. Mm. Jag är sen så lätt påverkad, så jag gissar att från och med imorgon så äter jag på det här sättet.
Antagligen. Jag också.
Och Biffen, du har besökt Venedig, åtminstone mentalt.
Precis, men jag har inte kissat på någon. Men det här, ja, Venedig-biennalen ska jag prata om.
Och du då, Anne?
Ja, det där blickarna framåt. Den 24.4 så är det äntligen dags för dopnings-OS. Enhanced Games startar i Las Vegas 24.5 och på svenska så blir det ungefär så här förbättrade spel eller förstärkta spel. Det här är alltså ett sorts olympiska spel där man får dopa sig.
Mm.
Så mycket som byxorna bara håller.
Oj.
Alltså det här är ju, det känns som det äkta OS, det riktiga OS,
verkligen,
tycker jag. För det känns som att man alltid när det gäller, framförallt friidrott, att man tänker att alla är dopade, bara att de är skickliga på att ta sönder de här dopingkontrollerna. Ja. Men om det nu är så här öppna skott, så välkommet, säger jag.
Mycket intressant. Mm. Jag kommer att prata om det här, det är alltså simning, friidrott och tyngdlyftning. Och det där. Men jag skulle vilja först veta att hur ska man äta? Först äter man och sen tränar man.
Precis. Mm. Alltså, ja, hur ska ni då äta, kära atleter? Alltså, jag pratade ju om den här bibliska kosten då. Och den har hittat en ny publik på TikTok. Såklart av alla medieplattformar så är det TikTok. Via liksom en rad olika influencers och content creators. Men den som sticker ut mest är en person som heter Kayla Bundy. Och hon har levt på den här dieten i inte mindre än 8 år. Hon har över 500 000 följare och hävdar att den här dieten har löst hennes hudproblem, hennes hårproblem och till och med botat hennes depression.
Oh,
och därutöver så kommer hon också närmare Gud genom att förena tron med dieten. Hon är givetvis kristen själv.
Såklart.
Men jag tänkte att jag börjar med att fråga er, vad tänker ni när ni hör biblisk diet? Vad tror ni ingår och vad tror ni inte ingår?
Vin, oblata, bröd, fisk. Ja, det var nog ungefär det.
Du var jättesnabb i alla fall.
Ja.
Ja, dung, 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 dung. Vad säger Anne?
Sand.
Käka sand.
Ja, kackalackor. Mm. Det är ganska sådär primitivt nog. Men sen är det ju ofta, om man tänker på att vad som finns i Bibeln, så där är det ju jättemycket. Och de pratar mycket om honung.
Mm. Ah,
jag vet inte om de äter honung, det minns det inte, men det är liksom åtminstone som en metafor för det söta livet. Mm. Manna från manna.
Sant.
Något sådär, och sen något, det är nog mycket mat där egentligen.
Det är ganska mycket mat i Bibeln.
Jesus pratar mycket om mat.
Ja, det gör han, verkligen.
Dela bröd.
Ja, bryt bröd och just så vidare.
Men bröd, är det nu gluten? Är det inne nu då?
Alltså, ni är ganska rätt på det faktiskt. Inte alls oväntat, jag tänker att ni är två skarpa typer. Mm. Men absolut, bröd får man äta, men det ska då bakas enligt surdegsmetoden. Ja. Inte med.
Det här är lite pinsamt, men jag bakade faktiskt igår. Så kanske,
gjorde du det?
Jag kanske nu håller på med bibliska dieten utan att ens fatta det.
Gjorde du det på surdeg?
Ja.
Och nej.
Gjorde du det på några andra, vad heter det, sädesslag än vete?
Jag hade havre och sen så här korngrejer, men vete nog också.
Ja, för vete ska man nämligen undvika.
Okej, okay, då var det inte bibliskt. Då var det ett satanistiskt bröd.
Ja, det var ett satanistiskt bröd. Ja. Det ska vara gamla sädesslag, typ som dinkel och så.
Ja, okay.
Men det är ju jättebra.
Men de är inne på honung, lundsirap är också fine. Gräsbetande, nötkött, lamm, viltkyckling. Fisken ska ha fjäll och fenor, för annars är det inte okej. Okay. Men vad annars tänker ni? Vad skulle man behöva undvika?
Cigaretter och energidrycker.
Ja. Men det är typ så. Alltså, processerad mat, det ska liksom, den hänger ihop med den här clean eating-trenden, typ, kan man säga. Och man ska ju då undvika ett specifikt djur som låter så här.
Ah, okej, okay, grisar. Okay,
det är orena djur.
Hundar får man säkert äta.
Men, ja, det får man säkert.
Är inte inte ens nu, men är grisar liksom orena enligt kristendomen? Är det inte islam som de är orena? Vem är orena? Vad är orena? Jag vet inte.
No, alltså, vad jag förstår enligt min research så räknas de som orena djur även. Jag har inte läst min bibel tillräckligt väl.
Nej, stackars grisar.
Men grisarna, men de får ju leva det härligt. De är så smarta också. De kan ju bara böka runt och ha det gött.
No, det där är ju alldeles igen sant. Ja. Ja, så det räddar ju dem egentligen. Mm. Ja, bra.
Men som allt annat kött utan gris?
Alltså, som jag har förstått det. Alltså, gris och skaldjur ska man undvika.
Harm.
Jag har ju verkligen bacon.
Hur blir det med ostronsäsongen på hösten?
Ja, vi älskar ju ostron i sällskapet.
Ja.
Eller gör vi det?
Ja. Jag tycker inte om ostron.
Jag älskar ostron.
Jag har en gång fått matförgiftning av dem, så jag är traumatiserad.
Vet du, jag har fått matförgiftning av ostron inte mindre än 5 gånger. Och jag fortsätter äta.
Wow, okej. Okay. Du har resiliens, verkligen.
Jag brinner för ostron permanent.
Wow.
Ja. Men jag tänker att vi breddar ämnet lite och funderar på dieter i stort. Är det något som ni, vad heter det, jobbar med?
Herregud, alltså vi är ju de två mest ätstörda människorna i Ankdammen.
I hela Finland.
Verkligen.
Alltså våra face är ätstörning.
Verkligen.
The face of ätstörning.
Ja, det är vi.
Heter den och biffen.
Ja, verkligen. Men vi har ju bara haft liksom oturen att vara teinare på 90-talet som var liksom riktigt det här värsta. Att man skulle vara så smal att du inte syntes när du vände dig om.
Mm. Vi gick båda all in.
All in, verkligen.
Så ja, men alltså jag pratar för oss båda här nu som nu har vi det på koll och vi har lite börjat strunta i det här med våra dieter och tänkt mer på det inre än på det yttre. Men sen ibland kan vi nu ändå få något, jag pratar för oss båda nu, få något sådana shower att vi börjar testa något för att vi tänker att kanske man skulle må bättre, speciellt psykiskt.
Det är sant.
Är det sant hur det jag säger?
Ja, det är nog sant, men jag har nu gått på gymmet nästan ett år och jag har hittat jättekiva gym och där är jättekiva ledare och de har alltid fokuserat på det att nu ska ni bara tänka på att man ska vara stark och skit i det hur man ser ut och kom ihåg att äta ordentligt när ni får hem. Så jag tycker att de har jättebra sådana attityd att det är mer styrka än en utseende, vilket vilket toimar nog.
Men jag testade en paleodiet för kanske 15 år sedan så sa min tränare, för jag brukar alltid ta en PT nu då. Och det där, så sa PT:n att nu äter vi paleo. Och det var så förbannat tråkigt, förstår ni?
Mm. Ja,
vad ingår i det?
Ingenting. Kött. Okay. Alltså, det var så äckligt. Alltså jag stekte kött. Alltså, det var, vet ni, det var så
i mängder.
Jag var en köttbit. Och det där... Det var helt förskräckligt.
Ja, men det konstigt med dieter är ju det att genast när du inte får äta någonting så är det enda du vill ha. Liksom, så att du får ringa och äta typ broccoli. Och sen så liksom, tar det några veckor och det enda du vill ha är broccoli fast du annars skulle hata det. Så det, man ska nog ditcha liksom där dietmentaliteten tycker jag.
Absolut, och det är ungefär det bästa som har hänt hälsomässigt att sluta med sådana här dieter. Mm. Men jag måste bara säga att jag ville testa, så tänkte jag, kände mig så trygg och tänkte att om det här striggar lite sjuka tankar så slutar jag genast.
Och har det funkat?
Och det funkar. Jag slutar sen bara för att livsglädjen får.
Ja, men det där är också, det där är bra. Det har ju också lite som att nu, såklart man försöker äta lite hälsosammare nu och då. Men just att genast när man känner sig triggad och man känner att nu börjar det här gå överstyr så då slutar man liksom. På det sättet någon slags insikt har man ändå fått där.
Ja.
Men det här, så jag vet. Och det där påminner det där att äta som Gud vill. Så kommer ni ihåg den där dokumentären på HBO om den här kultledaren med den där jättestora håret? Alltså hon hade ju också, hon sa den här Jesus diet.
Ja.
Och sådär, att
man, Jesus diet. Ja, just.
Ja, helt sjukt.
Hon har fallit i glömska.
Ja, men hon då.
Ja, det var därför.
Ja,
men Vega, vill du också säga något om ditt inställning? Vad frågade du av oss? Vi pratade en halvtimme.
Det var jättebra att ni talade så här. Jag tycker det är härligt att lyssna på.
Men back to you.
Jag tog baksätet. Nej, men alltså jag känner... Alltså, ni är inne på lite samma spår som mig. Jag har också haft liksom, problem med den här kroppen. Men jag har kommit fram till att trenderna går bara om varandra. Alltså jag har inte tid att följa något diet. Man måste ju byta varannan vecka.
Precis.
Så det känns ju liksom helt omöjligt att hänga med. Men den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite tycker jag. Alltså, om jag kan äta mig närmare en tro. För att vi alla tänker väl så här, skönt det vore att vara troende.
Ja, precis. Verkligen.
Gör du det, Anna, också?
No, jag tänker, jo, att man får tröst då, mening.
Mm. Ja, så det är ju ett så här placeboeffekt att man bara liksom tycker att ja, men allt har mening och att det är jättebra. Så, men nu, och nu, alltså, jag förstår definitivt varför man tror det. Jag dissar inte alls det.
Men jag tänker liksom att det är tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
Precis.
Det är Vega som säger det.
Ja, men varför inte? Och sen menar hon att det löser alla ens problem, den här Bundy som jag nämner. Och hon, vad heter det, blir ännu mer intressant tycker jag när man tittar närmare på henne. För att det finns något väldigt, också, apropå sekter, att det finns något sekteristiska vibes runt henne. Alltså hon, jag ska citera henne nu, så får vi se vad ni känner inför det här citatet. Sin entered the world through food. And Satan doesn't stop there. Food for me is really like a weapon of how I can fight back.
Och, no, ja, kanske hon också har lite problem.
Jag tycker det är så satans roligt. Alltså, vi, hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
No, kanske vi kan. Inte har jag testat. Jag ska, vi kan ju dissa det här.
No, hellre att hon gör sådär att hon står någonstans och skriker framför en abortklinik. Jag menar, ät vad du vill och ha det huvud.
Ja.
Det är liksom,
ja, jag håller
go
med.
For it, girl.
But Satan, no. Stop Satan.
Ja.
Not today.
Not today,
not today. Ja. Men sen är hon också liksom så här helt öppen med att hon inte har någon form av utbildning inom nutrition eller har någon form av förkunskap. Men ändå säljer hon liksom så här digitala guides för 30 euro eller man kan få personlig coaching för över 1000 euro. Liksom.
Oh, såklart.
Så att det känns liksom, det känns bara så där helt enkelt. Men jag tänkte sätta den här knorren på grisen, va? Och jag tror att vi idag i en era av fake news och starka konservativa vindar helt enkelt har tröttnat på vetenskapligt underbyggda dieter. Alltså människor söker sig till något mer ursprungligt. Och vad är mer ursprungligt än Gud? Alltså Gud är vår nya PT och influencers och content creators är helt enkelt hans språkrör på jorden.
Mm. Absolut. Jag tycker inte att det är dåligt att folk där säger till Gud. Jag tycker att det är helt okej.
Ja.
Alla får göra
ja, visst är vi för religionsfrihet i
absolut,
sällskapet.
Absolut. Och jag kan nog förstå liksom varför det där, för att just med dieter och sånt, så om du på ett sätt ger ansvaret till någon annan gud då i det här tillfället, så då är det ju lättare att då motstå den här satanistiska snickarsen om du har Gud som leder din hand bort från den.
Hej, där har vi avsnittstiteln, den satanistiska snickaren.
Men en sak som jag ofta tänker på är det att hur man glömmer att vara tacksam över de där fundamentala sakerna som att man har mat. Så det, därför tycker jag det är ganska fint med bordsbön.
Ja.
Och om man inte vill, liksom, man kan ju rikta den vart som helst, men att tänka på de där bönderna som har odlat den där. Och tänka, jag tror också till och med att maten, nu låter jag hula balu, men alltså tänka att nu äter, man lugnar sig och tänker att nu får jag näring. Mm. Och sen tänker man att det här gör gott. Till exempel när jag dricker öl så brukar jag alltid tänka, mums, nu får det här B-vitaminet i hår.
Ja, precis.
Och jag tror att det är bra för mitt hår. Mm. För att jag tror hemskt mycket på det placebo, att man tror på något så blir det så.
Alltså placebo är ju den starkaste kraften. Men alltså apropå öl. Jag läste också om en snubbe som har gått på öldiet. Rasade i vikt.
Oj.
Så 15 kilo, bam.
Vad hände det annat med honom?
Nej, han mådde super.
Okay.
Ja, bara på öl.
Jag får ölmaga liksom typ av 2 stop. Jag kan inte alls dricka öl.
Nej, jag har ju också, jag har ju varit en öldrickare av rang hela mitt liv. Men jag har liksom nästan utvecklat en allergi. För att jag blir liksom, nej men jag blir kräkig alltså. Det här låter äckligt, förlåt.
Nej, för att du äter ostron samtidigt som
det är för att jag äter så mycket ostron och öl. Vegas kombo meny på.
Ja, precis. Så du bryr dig fast du har matförgiftning. Du bara såhär, mer!
Jag vill ha mer ostron.
Vi skickar dig till biennalen nästa år.
Hej, där har vi något.
Vilken installation.
Ja, Vega dricker öl, äter ostron och kräks. Jag är helt redo för det här.
Alltså, jag ska titta.
Ja. Alltså om Ylle sponsrerar en resa till Venedig.
Vi sponsrerar vad som helst.
Det skulle vara jätteroligt.
Hej Ylle, jag är uppe för det här. Vi kör.
När jag gick i gymnasiet så märkte jag att några killar ganska snabbt började ändra utseende. Och det var speciellt en kille. Så han var sådär, vet du, tanig och vanlig. Och efter i mina ögon några veckor, det kan ha varit några månader, men väldigt snabbt så märkte jag att han har fått ganska mycket muskelmassa på ganska kort tid.
Och då pirrade det till. Ja.
Och vi brukar träna tillsammans i en kampsport och då efter en träning så frågade jag honom sådär att wow, för jag har alltid varit intresserad av muskler och träning. Mm. Jag älskar att lyfta tyngder. Och så frågade jag, vad håller du på med? Ryssfemmor, sa han. Och han sa att de var så effektiva att allt förvandlades till muskler, till och med ölen han drack. Wow!
Vad sa du att han kallade det?
Ryssfemmor.
Vill du berätta mer?
Det här var på 80-90-talet som det här blev extremt populärt. Det här är den anabola steroiden metandienon. Och
kopplat till metangas.
Det är alltså såna, jag kommer ihåg att det var såna små liksom små rosa tabletter. 5 milligram syntetiskt testosteron i varje tablett och den smugglades in. Mm. Och de finns överallt fortfarande. Nu tillverkas de inte så mycket i öst, utan eller ja, de kommer oftast från Kina, Indien och Thailand eller till och med England. Jag såg en ny dokumentärserie på arenan häromdagen och den heter Confessions of a Steroid Gang, steroidkungarna. Och den är så jäkla bra. Det är en tvådelad serie som handlar om en farsa och en son som börjar koka steroider där i sitt garage. Och det är alltså Breaking Bad bara på riktigt. Den är tvådelad, den är otroligt intressant. Och den berättar mycket om hur steroiderna nu är på nätet och helt öppet.
Yes.
Nå, den här bekanta som kastar in sig den här ryssfemmorna, så han hade också mycket finnar, det kan sägas. Alltså så där väldigt mycket finnar. Att för er som musklerna så såg jag hans finnar.
Mm.
Och de flesta som jag känner så hade gått illa för, som använde väldigt mycket av det här. De har fått svåra psykiska problem och fysiska problem också. Mm, mm. Det har inte gått bra för dem alla, vi behöver inte gå in på det. Men alltså det ökar blodtrycket, det är mycket ansträngande för lever och hjärta. Och sen förstås så kan det minska eller stoppa den egna hormontillverkningen, vilket kan orsaka infertilitet. Men man kan också få det här tillbaks efter att det kan också gå liksom på ett annat sätt. Men det som man pratar mest om, och så jag kommer ihåg, är depressioner och sen plötsligt otroligt starka aggressionsanfall. Den här aggressiviteten kallas för roid rage.
Just det.
Och det finns ju massor med sådana här dokumentärer som vi tycker om, true crime.
Ja.
Där bodybuildare har liksom blivit aggressiva och det har gått väldigt dåligt. I Enhanced Games så är testosteron, anabola steroider, tillväxthormon, stimulanter, speciellt Adderall. Det är nästan som att Adderall är liksom sponsor för det här hela Enhanced Games.
Yeah.
Så de är alla välkomna. Så länge FDA, alltså Food and Drug Administration, har godkänt det här i Nevada. Och det måste vara utskrivet av läkare. Så när jag sa att man får dopa sig hur så mycket byxorna bara håller, så det är lite så att inte får man egentligen, eller hur är det nu sen?
Jo, men det finns säkert en massa läkare som bara liksom tar pengar under disken och sen så skriver de ut vad som helst.
Jo, men du kan inte skriva ut kokain ens i Nevada. Så till exempel det kan inte du just ta. Och nu undrar man att varför ska man ta just kokain? Men till exempel vissa sporter som Adderall har till exempel en sån, vi har inte i Finland, vi har, vår närmaste heter Elvanse och den påverkar dopamin, men den här Adderall påverkar också noradrenalin. Och det gör att reaktionsförmågan är lite snabbare än de andra tävlande och som inte använder till exempel Adderall. Så den är extremt, alltså det handlar på millisekunder. Så det där startpistolen går, så kan det vara liksom det som gör att du
ser det pang.
Ja, pang. Och så bara det där FDA har godkänt, men sen görs det heller inga dopningstester. Så du får lite tänka på ditt eget samvete. Och det...
Men vänta nu måste jag bara kort inflika och ta en paus. Alltså inga dopningstester, det betyder att alla kan vara dopade på olika sätt.
Ja.
Det finns liksom inte, man vet inte på förhand vad du har tagit. Det är en surprise.
No, de här som är med här, alltså det här är riktiga OS-atleter, så de flesta far ju inte dit för att skoja till det.
Nej.
Så de använder ju de produkter som i samråd med läkare som på riktigt kan göra dig till den så kallade optimala människan.
Okay. Yes, jag är med.
Men jag skulle ännu vilja nämna Trenbolon som är väldigt, väldigt, väldigt populärt just nu. Man talar om trendhype på social media. Har ni stött på det här trendhype?
Nej.
Den är liksom, den är så populär och det här har också alltid funnits. Och den här är helt, alltså den är helt förskräcklig. Alltså när folk börjar ta det, när man ser de här förändringarna. Det är 5 gånger starkare och effektivare än testosteron. Alltså det här är en anabolsteroid.
Uff.
Och det här är intressant. Det här Food and Drug Administration har godkänt den för nötkreatur. Alltså det är tjurar som man kan ge det här åt. Eller så man använder det här inom slaktindustrin på det sättet att du ger det till nötkreatur så att de snabbt ökar i vikt. Och det också minskar deras hunger så de kan öka i vikt utan att behöva mycket mat. Det blir alltså billigare att föda upp dem.
Alltså fy fan vad hemskt.
Oh my god. Men är den alltså specifikt gjord för dem att det är inte meningen att människor ska ta den?
Den är livsfarlig.
Ui.
Alltså det här är verkligen starkt. Och ja. Det är enbart för nötkreatur.
Mm.
Så det där, ja, bara för att djuren ska bli stora innan slakt och den fungerar. Sen är också textildopning okej i det här Enhanced Games. Vad känner ni på när jag säger textildopning?
Jag tänker på den här, vad heter det, när kan det här ha varit? Det här måste vara tidigt 2000-tal, när den här hajdräkten i, vad heter det, sim-OS som liksom, man fick se videos när någon försöker trä på den där dräkten. Det helt, tog liksom timmar och man var tvungen att olja in sig typ för att den skulle komma på kroppen. Och den ökade ju hastigheten något enormt ju. Så den förbjöds.
Ah, okej.
Okay. Mm.
Man hade så här polyuretandräkter som liksom minskade motståndet vattnet så pass mycket att man började bryta världsrekord efter världsrekord. Mm. Och det var helt enkelt för snabba dräkter. Så de blev förbjudna. Men nu i den här Enhanced Games så får du väldigt gärna använda den här dräkten. Och det kommer man också att göra. Sen får man också ha snabba skor och då tänker ni sådana Kalle Anka-propeller under skorna.
Mm. Yeah.
Det kanske inte är helt tillåtet.
Eller någon form av raket.
jag blir alltid så lycklig när jag tänker på så här raketskor och Kalle Anka, när Kalle Anka fuskar i tävlingar. Alltså, han är ju min idol, han är så bra typ. Men det här är alltså om några dagar, har ni redan köpt biljetter?
Till Enhanced Games?
Mm.
Nej, det har jag ju missat. Är det utsålt redan?
Det vet jag inte.
Ja.
Jag misstänker att det kanske inte är det.
Nej, det kanske inte är det. Men det känns ju, alltså den här freak, det är ju en freakshow, är
alltså,
det inte
alltså verkligen, det är det ju.
Du har inte heller köpt biljetter.
Nej, tyvärr.
The Killers spelar på avslutningsfesten.
Det är lockar.
Jag tittar på biffen, jag ska verkligen inte.
Snacka om att The Killers har sjunkit lågt i så fall.
Alltså verkligen, what the?
Vad i helvete?
De är bosatta i Las Vegas, jag tror att det är det.
Ja.
De får så mycket pengar. Alltså det är så mycket fyrk med i det här. Bakom det här så finns australienska affärsmannen Aaron D'Souza. Och bakom investerarna har vi Peter Thiel till exempel.
Mm.
Sen Winklevoss-tvillingarna och Donald Trump JR:s riskkapitalbolag. Och det är så mycket mer pengar i det här. Och Aaron D'Souza, han säger att IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, är korrupt och utnyttjar atleterna ekonomiskt utan att betala dem rättvist. Det finns ju, de ger ju inte pengar utan det är sen landen som får ge om de vill ge sina OS-vinnare. Och han menar att IOK bara utnyttjar de här tävlarna och själv får de liksom massor med pengar. Och sen också att han menar att alla ändå, eller inte alla. Det här är en intressant sak, det vill jag prata om. Upplever ni att alla dopar sig? Tror ni att alla dopar sig i OS?
Alltså det här, det är ju verkligen min känsla. Att det är så. Jag tänker, och att framförallt inom friidrotten, där de också, för det är en sport som folk tappar intresse för mer och mer och man behöver sina största stjärnor. Jag är helt övertygad om att Usain Bolt har varit sönderdopad från början till slut. Men det är kanske min konspiratoriskt teoretiska hjärna som talar. Men min känsla är nog fan att de är dopade.
Mm. Jag har aldrig funderat på det här, så jag vet inte. Jag har ingen åsikt.
No, jag har läst studier som inte kommer då från den här Enhanced Games-sida för att det är klart att de kanske vill överdriva, det ligger deras intresse.
Mm.
Men sådana studier som jag hittat tyder på att åtminstone... Ja, det är så här att bara 1-2% blir fast. Men... Man räknar med att det är så svårt att få fast och folk blir bara bättre och bättre på att fuska. Man räknar med att 14-39%, och det här låga siffror, är dopa sig, så vi så. Och då menar man att det är bättre att vara ärliga med det, att alla får tävla på lika villka på så sätt, att det är öppet, att nu dopar vi oss alla. Och så, sen är det, tänker jag själv också att det är ju mindre farligt att göra det i samråde med en läkare än att du står på vässan och drar ryssfemmor och sprutar i dig.
Ja, men blir det nu ganska lätt så att de sen alla börjar dopa mer och mer och mer och mer och mer? Men det är ju som, känns ju som ett nästan långsamt självmord det där. Liksom. Mm. Och just att det blir så här freakshow.
Ja.
Det känns liksom inte... Och det är ju lite sådär så... Förlåt.
Nej, kör.
Det är sådär som man ser att folk har liksom att de kan inte sluta med kosmetiska ingrepp eller liksom att de ser inte själv hur illa det blir.
Ja.
Så.
Men det är ju det att man blir inte heller, man kan ju förbättra sig in absurdum. Alltså det, du måste ju träna extremt hårt ändå. Att det är inte så att du tar lite ryssfemmor och så har du massor med muskler.
Du måste också jobba för det.
Väldigt, väldigt hårt. Och du kan inte förbättra dig hur mycket som helst. Man vill bara säga, alltså, ja, men jag får höra vad du säger.
Ja.
Men Vada och IOK har förstås fördömt evenemanget och det blir också svårt för de som deltar. Alltså det finns riktiga OS-atleter som deltar i det här. Och de
odopade
kanske,
eller dop?
Där är en simmare, så han far i en sån här hajdräkt.
Ja, ah, just det.
Och sen finns det nog också helt andra som det har gått helt bra för. Men de har liksom, det är inte så lukrativt alltid att vara OS-sportare till exempel. Så här får de mycket pengar.
Just.
Alltså det är så jäkla mycket pengar med.
Alltså angående doping, bara jag tänker tillbaka på, jag vet inte om ni känner till den svenska skidåkaren Per, vad heter det, Elofsson?
Jo.
Jo, han, vad heter det, knäcktes ju helt i 2002 när han förlorade mot Johan Myhlegg. Som alltså var så sönder då. Han fradgade runt munnen. Den här Per Olofsson bara körde och körde och körde, men var helt chanslös mot den här överdopade typen, som sen går i mål först och ställer sig och pissar i snön mot publiken för att liksom kunna, så att han inte kan kissa sen och göra en dopingkontroll på hans urin.
Oh no.
Men det var ju en, vad heter det, uppenbart sönderdopad typ som jag åkte dit sen också. Men Per Elofsson tog sig aldrig tillbaka. Där knäckte honom totalt.
Men det, alltså, det är så grymt det där sporten. Alltså, tänk att det är så många som, tänk att du råkar bli fast och du vet att alla andra också gör det, men du blir fast. Och det är så en stor skam sen. Men jo, prispotten. Lyssna på det här. Du får $250,000 per tävlingsseger och $1,000,000 för den som bryter världsrekordet på 100 meter sprint eller 50 meter frisim.
Mm.
Wow.
Och då får du, alltså då tävlar du mot de så kallade icke-dopade OS-atleterna. Så det kommer, alltså åtminstone frisim kommer helt säkert att brytas, tror jag. Man har gjort det redan på 50 meter med 0,02 sekunders vinst i en sån här testrace. Ja. Så det var inte officiellt. Men alltså,
så det är i praktiken redan brytet?
Det kommer säkert att hända. Men jag tänker sådär att när jag nu ser någon simma 50 meter och det är 0,02 sekunder snabbare, så jag som ser ju inte jättestor skillnad. Jag skulle säga wow. Så därför funderar jag att vilka liksom idrotter skulle vara
roligast
att titta på, att man skulle få, att om det nu vi accepterar de här premisserna, att man dopar sig, så vad skulle vara kul att på riktigt titta? Vilka sporter?
Alltså, tyngdlyftning var ju redan en grej, va? Alltså, det känns ju förbannat kul att se på doping. Jag tänker också spontant att, alltså, ett maraton. Alltså, inte för, det är typ det tråkigaste som finns, men om de skulle vara så jävla
dopade. Så supersnabba, liksom. Ja, exakt. Du ska dra det på som, liksom, en timme, bara så...
Ja, typ som Flash.
Ja, precis.
Ja, det skulle vara fantastiskt. Ja. Kanske, men skulle du tänka då att man skulle få ha lite motorer och propeller också?
Ja, så att man... Att det är även den här kosmetiska dopningen, eller vad man ska kalla det.
Ja,
ja, varför inte? Propellfötter.
Eller är det att gå för långt?
Nej, man får ha en dräkt att simma, så varför får man inte ha propellfötter? Ja. Det är ju liksom
gång, förlåt, men nu blir jag, tycker jag, det är sin bild framför mig som är ännu roligare. Om gångatleterna skulle dopas. De rör sig redan så förbannat roligt.
De skulle gå sönder, typ.
Vet du vad jag skulle älska så mycket? Minns ni Reagan? 2024, OS breakdance.
Yes.
Breakdance, ja, hon.
Vad ska vi stoppa i dem för doping då? Vad blir roligast?
Alltså vad som helst, bara det kommer tillbaka. Alltså nu 2028 så finns det ingen breakdance. Man tyckte på något sätt att det var inte så bra. Jag tycker, vet ni, jag skulle tycka lite, vet du, något hallucinogener eller, eller kanske bara acid.
Ja.
Låt jag skratta.
Vad heter det? Breakdance på syra.
Ja.
Mm. Och det är hemskt. Men, eller skytte.
Ja.
Det kan bli farligt, men ja.
Jag vet. Mm. Alltså jag,
men alltså jag tänker att det borde finnas en antidopnings-OS nu också. Om man skulle liksom ge en skytt, ni vet, vad fan heter den här typiska rape-druggen som är så hemsk?
Vänta, jag måste få se det.
Rohypnol.
GHB. Eller
Rohypnol.
Eller Rohypnol, ja. Om man skulle ge liksom skyttarna Rohypnol och se dem liksom försöka hålla upp den här jävla pistolen och träffa någonting.
Springmaraton på Rohypnol.
Ja.
Have fun.
No, vilken grej skulle ni själv helst tävla i? Jag läste nu att man får inte välja nu att man inte tävlar.
Okej, så nu måste vi tävla.
Vad hemskt! Det är OS. Vi får till Las Vegas nu. Ni vet ni vad som skulle på riktigt vara kul? Mm. Vega, det här sa du. Vi har pratat om det här på scenen i Åbo. När vi uppträdde. Vega, jag brukar ha showa där ibland.
Ja, det har vi.
Ja, och då pratade vi om det här för länge sedan, förra hösten. Och då sa du att du skulle vilja se vanliga människor då, liksom i OS. Ja. Vänta, hur tänkte du?
Alltså, jag menar att det är alltså helt normala typer, alltså, som väl, om jag minns rätt, som jag skulle vilja se tävla mot icke-dopade.
Men atleter alltså?
Ja.
Men som typ att vi tre skulle på riktigt få
hårt. Precis, och se hur långt det kan gå att pressa oss. Så det är väl det som händer nu i den här skrivningen. Jag tänker också att det är många unga som tar chansen. Alltså det känns obehagligt. Jag tror att jag börjar vända mig långsamt.
Nej, men det är bara 50 personer ungefär som är med. Mm. Och de är alltså riktiga atleter.
De är riktiga atleter.
Jag ska ju inte klara mig så det är jättelångt nu här. Inte så jag ska springa 100 meter och sen ska jag stupa. Så
det är inte sant. Jag har varit på och löpa med det. Vi har sprungit tillsammans, du och jag.
Det är sant.
Alltså vi har varit på Darudrun.
Ja, det är sant. Det var jätteroligt.
Vi var som gudar ju.
Vi var som gudar, verkligen. Och vi var helt neddopade.
Ja. Vet ni vad som var så roligt? Bara parentes. Det här är så jättekul. Biffen, vi har tränat och haft oss. Nå, inte tränat vi, men vi försökte. Jag köpte 2 joggingskor.
Jag köpte också nya joggingskor.
Jag har inte använt någon där. Nå, ja. Men hur som helst, så vi startade så där med bra filer och så här. Och så var det en gammal gubbe. Så när vi hade sprungit och flåsat, vi var helt sönder redan. Så det där, så satt han hade startat alltså efter oss. Så han satt sen plötsligt på en öl.
Jag vill sitta i passagen. Och jag sitter här och dricker öl. Vi var så här, morgens. Och han sa, ja, mellanöl. Och jag sa, wow.
Och han tog en paus.
Ja, han tog en paus.
Månne han inte rökte också.
Ja.
Och vi kände oss, han var kanske dubbelt äldre än vad vi är tillsammans.
Ja.
Och vi kände oss med Biffen kanske sådär att kanske vi inte ändå är den sportigaste.
Mm. Nej, verkligen inte.
Men han dopade sig helt glatt där med öl.
Ja, ja. Och alltså jag sa nog honom sen senare att han hade nog sprungit sen den färdigt. Han tog bara lite. Kanske var sådär att han var så snabb att han var såhär att jag hinner ta en öl här helt bra. Mm. Sen så lunkade jag efter där. Ja. Men det var jätteroligt. Det är ju i år igen så vi får dit sen.
Ja, och då är det vi som dricker öl.
Ja.
Det ska ni göra.
Ja.
Kommer du med, Vega?
Jag kommer med.
Du kommer med.
Men jag ska ha en sån här ölhjälm.
Ja!
Samtidigt som vi springer. Oh my
god, kan vi snälla på riktigt?
Ja!
Kan alla sällskapet...
Okej, lova att du kommer med.
Jag kommer med.
Jag vill också lova.
Bra, bra. It's a deal.
Ja. Men jag tänker bara på den där ölhatten. Att vi måste ju liksom limma den på din huvud.
Alltså det är superlim så den verkligen sitter. Fast i skalpen.
Ja. Mm. Eller sen bara, vet du, vi sätter den på en cykel på något sätt.
Eller att jag har hängande runt halsen.
Ja.
Med ett jättelångt
det fungerar också bra.
Alltså vi hittar garanterat en lösning för mitt öldrickande medan jag springer.
Men det finns också sådana BH som du kan fylla med sprit. Och sen så kommer det bara ett sugrör.
Alltså, finns det på riktigt?
Jo.
Jag heter extas.
Ja. Det är sådana eller som man, det är festivalerna man ska smuggla in sprit.
Just det. Eller den här gamla grejen som väl funkar, att man, vad heter det, doppar en tampong i sprit och stoppar upp i den berömda ändtarmen.
Precis.
Mm. Mums.
Mums filibabba.
Vadå?
Okej, vi uppmanar ingen till något
nej,
av det vi
nej,
har pratat
nej.
Om.
Vi säger hellre, alltså, vi fördömer det här dopnings, alltså helt på riktigt, det här är ju helt förkastligt. Jag förstår inte varför jag är så ivrig
farligt.
Med det här. Och farligt och vidrigt och herre du milde.
Allt som du gillar.
Men jag gillar det därför att man är ändå ärlig med att det är äckligt, förstår ni? Alltså jag avskyr det där lögnerna i OS, så det är något ändå som är lite bättre än vanligt OS, där man dopar sig i smyg. Men jag tycker att det här är helt förskräckligt. Sen tänker jag nog hålla koll på den här simningen när den startar. Mm. Hunter Armstrong heter en tvåfaldig OS-guldmedaljör som är med här på riktigt nu. Mm. 50 meter ryggsim, men som ren atlet. Alltså det är bara hajdräkten som är farten. Och det är här också som jag tror att den där rekordet kommer att komma.
Ja.
Så det blir jättespännande. Hör ni, det var det.
Ja.
Vet ni vad? Nu blir det alltså den här Venedig-biennalen. Mm. Det finns ingenting jag har tänkt på mer än på den. Och nu kan man få dit om man vill. Vi vill lyssna först vad du säger, Biffen.
Ja. Man kan ju absolut.
Nå, om man har pengar.
Om man har pengar. Vilket vi inte har. Det här, så den här Venedig-biennalen, den har gått av stapeln nu i början av maj. Och det har varit mycket kontrovers. Mm-hmm. Mest på grund av att Ryssland och Israel lät vara med. Men också för att en del konstverk hade väckt så stor uppmärksamhet. Och kanske inte på ett helt positivt sätt. Österrike skickade dit sin snuskigaste konstnär. Koreografen Florentina Holsinger.
Oh, jag älskar henne så mycket.
Och, jag älskar henne.
Ja.
Okej, okay, bra. För det är bra, då får ni berätta om henne.
Jo.
Hon är född 86. Hon är känd för att alltid jobba med bara kvinnor. Har regisserat sådana teaterpjäser som i princip är porr och vart skådisarna också skadar sig själv på flit.
No.
Hon gillar att det här är nu obs. Jag vet ingenting om henne. Nej, det här är det som jag har nu läst
hitta
om henne.
Hitta på här, porr.
Men hej, berätta ni om henne.
Ska vi berätta om Florentina? Alltså...
Jag har inte varit titta. Hon har varit i Finland. Mm. Och alltid då just...
Hon var här med föreställningen Tans.
Har du råkat se henne?
Jag har sett henne.
Oh, berätta!
Jag har sett i Berlin, alltså hennes, vad ska man säga, kanske claim to fame lite grann. Alltså Ophelia's Got Talent, som börjar som en tävlingsshow och slutar med en helikopter i full storlek som kommer ner från taket. Och wow. Däremellan så tatueras någon på scenen live, någon hängs upp i köttkrokar, någon dyker under vatten som en Houdini och försöker ta sig loss. Alltså allt hände i den här föreställningen. Och de var såklart bara kvinnor då på scenen med olika typer av kroppar, och de var nakna hela föreställningen.
Okej. Okay.
Hon brukar väl nästan alltid vara naken.
Ja, hon är också med vara någon ofta. Grej. Just och vad det. Heter det, är också naken.
Men har hon smetat omkring blod på riktigt då?
Alltså, vad heter det? Jag såg den här också, A Year Without Summer. Där var det kacka.
Ja, mysigt. Mm. För det här är att under premiärveckan av hennes opera Sankta så sprang hela 18 medlemmar av publiken ut och spydde.
Mm.
Så, okej, men ni tycker... Nåja, du gillar ju så här... Du får titta på Gutta Lax och
alltså,
sån här.
Jag trodde att jag skulle hata det. Alltså på riktigt. För det är inte min typ av scenkonst i grund och botten. Men det var, alltså, det var bara så jävla bra. Alltså ibland blir man golvad. Och det blev jag. Det är typ den bästa föreställningen jag sett, den här Ophelia's Got Talent.
Okej, men coolt.
Men för dem som... Nu när jag inte har sett det där så... Alltså, nästan alla känner... Alltså folk blir så tagna av det här. Det är inte det där att hon bara ska chocka eller någonting. Utan det verkar finnas någon tanke bakom.
Jo.
Eller vadå? Verkar finnas... Det finns en tanke bakom. Just, nu kan inte jag formulera den.
Nej.
Men... Kan du vet du varför hon gör de här sakerna? För det är ju inte bara för att...
Shock value.
Ja, utan det är något annat också.
Ja, men det finns ju någonting där. Alltså det är ju en total maximalism som kör över en. Men sen frågan är liksom om det finns någon tanke bakom. Givetvis gör det. Jag var nog bara överrumplad av liksom det här totala innehållet. Man blir liksom helt... bombad av intryck och sådär. Så det känns också samtida rätt, alltså i en tid av short attention span där alla också har ADHD liksom.
Just det. Vis.
Att det händer grejer överallt på scenen hela tiden.
Okej.
Okay. Och det är vackert, fast, det, ja. Det, fast det liksom låter äckligt.
Ja. Mm. Men nu har jag pratat någon från Tina Holsingen, tror jag.
Okej. Okay. Ja. Men, ja, men det är just det där liksom att man vet ju inte vad det är förrän man ser det. Att det för det, här, det låter liksom äckligt när man pratar om det. Det, eller men, det blir liksom sådär att jag skulle inte vilja säga det där. Men, ja,
men ja, jag bara undrar, för alltså, många sprang ut och kräktes. Vad var det som hände på scenen i den här
det kom inte fram.
Det kom inte fram? Nej. Okej.
Okay. Alltså nu i
Venedig?
Nej, utan det är någon opera som heter Sankta.
Ja, ja.
Okej. Okay.
Så det kom liksom inte fram.
Nej.
Men ja, hon deltar i den här Venedigbiennalen under titeln Sea World of Venice. Och den här sloganen är då I live in your piss. Och den beskrivs som en nöjespark under vatten. Och det är någon slags dystopisk vattenpark som symboliserar hur vår värld drunknar i avfall. Och Holsingers skådisar åker omkring på sådana jetski. Så det finns robothundar och allt möjligt.
Ja.
Och det här... Den här mest uppmärksamma delarna av hennes verk är att hon en gång i timmen hissas upp naken och upp och ner i en sån här domedagsklocka som hon sen spelar med sin kropp, och sen i en annan installation så turas hennes skådespelare om att i 4 timmars intervaller stå i en vattentanke som har 2 bajamajor bredvid sig som publiken kan gå och uträtta sina behov i, och sen så far de sen in i vattentanken, men de går ändå en reningsmaskin, så det, där är också att det är inte. Men om man läste rubriken först måste man säga att någon simmar i en tanke full med piss. Och så, men sen det är ju inte liksom så paha sen på riktigt.
Nej, och i den här föreställningen A Year Without Summer så är det ju inte riktigt kacka heller.
Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte så här jok och turka. Det är liksom the real shit. Men Anne får nu säkert ha den idéer om att hoppa bungee jump naken från Yletorna på Konstens natt.
Men jag tycker alltså den är vacker den här när de simmar. Den är ju inte, det där vattnet är alltså ljus.
Nej, det är ju renat. Det är ju renat, ren, ja.
Så det är på något sätt jättevackert. Och sen är det ju också lite komiskt. Och sen på något sätt, alltså jag får jättevackra känslor. Vackra känslor. Mycket känslor kring det. Sen tycker jag också det är genialiskt att vara i den där klockan. Att hon är den där pendeln inne i klockan.
Mm.
Så hennes kropp slår. Och jag tycker att det är på något sätt jättevackert att hon hissas upp och far in dit. Alltså det...
Ja, jag har också skrivit här i manuset faktiskt att jag tippar på att saker som låter löjliga när man läser dem, och sen kan vara ganska coola på plats. Och sen och de som bemöder sig besvär att faktiskt åka till Venedig, så de gillar ju modern konst och därför far de dit. Och sen någon kommenterar på Helsingin Sanomats artikel om den här kalabaliken angående det här kissitanken, att de hade varit där i Venedig och rekommenderade att uppleva detta på plats, skakade stort om mig i denna tid och kom in i mina drömmar våldsam och viktig. Så folk hade då liksom ändå tyckt om det där pajkan päällä, så jag vet inte. Men jag är nu sådär att jag skulle kanske inte vara så jätteintresserad av det där, men sen...
Nej, men om du ser
det... Det är ju det. Att där är kanske... Ja, och där är det också, det är kanske helt liksom bra att man marknadsför det så som det är, för att jag tror att folk skulle bli ännu mer chockade sen om det marknadsförs liksom att ja, men det här är en vanlig konstutställning och sen så, ja, då blir det kanske ännu värre, jag vet inte. Men där är det också att, och det här, jag tycker att om ingen blir skadad så är det fucking fine, för att där är liksom att, just att jag är åtminstone evigt traumatiserad av den här Ars 95 på Kiasma, då den här konstnären Teemu Mäki gjorde en videoinstallation vart han dödade en katt. Och den skiten fortfarande lever på att vara så kallad konstnär är liksom äckligt. Jag blir helt raivad när jag tänker på honom. Så det är sådär att kan jag göra en videoinstallation vart jag styckar Teemu med en yxa och kallar det konst, då är det okej. Men det kan jag ju inte göra, för att mord är inte konst. Och här måste jag notera att jag har mjau och du har mord.
Jag har mord och mjau. Liksom,
alltså på händerna. Helt mjau mord och jag har ingenting.
Du har ingenting. Men vi har,
vad står det liksom, mord? Är det en gammal nytatuering?
Den är gammal.
Jo. Ja. Den är fantastisk.
Tack.
Ja. Så där slirar vi då in på en väldigt sån här blodig åsnebrygga. Yeah. Det vill säga Ryssland och Israels deltagande i biennalen. Och Finland tillsammans med 21 andra europeiska länder undertecknar ett gemensamt brev där man uppmanar biennalen att ompröva Rysslands deltagande. Finland konstaterar att så länge kriget i Ukraina fortsätter så bör Ryssland inte tillåtas delta i internationella kulturforum. Mm. Men eftersom biennalen då leds av en sån Pietrangelo Buttafuoco.
Han är så hemsk.
Han beskrivs som en italiensk högerextrem journalist och en offentlig intellektuell. Så man kan dra sina slutsatser av det där. Ryska feministgruppen Pussy Riot, som i åratal har jobbat emot Putin, slog ihop sina krafter med ukrainska feministgruppen Femen, och de höll stora protester utanför ryska paviljongen som enligt rapport inte hade så mycket att komma med. De hade en DJ som spelade för sig själv och sen en gratis bar vart alla elaka oligarkdöttrar då hängde vi. Och sen ändå säger att man ska blanda konst och politik, men det blir ju liksom lite svårt när det är ryska utrikesminister Lavros dotter som är med och organiserar Rysslands bidrag, så det är sådär att grattis. Också Israels deltagande har kritiserats, och Art Not Genocide Alliance fick delar av paviljongen att stängas med sin protest. Och här är det att borde konst anses vara neutralt. Jag tycker absolut inte terrorister att deras ledare är efterlyst av Haag ska fan inte delta i något alls. Vad tycker ni? Är det okej att Ryssland och Israel är med?
No, alltså, jag vill åka dit, men jag tänker inte åka dit på grund av det här. Men sen, så jag jobbar på Yle, vad ska jag säga? Vi har just haft Eurovisionen. Alltså, vad ska jag säga? Jag jobbar här fortfarande.
Ja, inte har du hängt upp din Yle.
Nej, så det är lite skenheligt att om jag säger att vet du, tar jättestark ställning nu till det här när jag inte har något att göra med det.
Alltså, jag är så här, ja, spontant känns det ju helt fel. Alltså, det är magkänslan säger det. Men sen funderar jag på vilken typ av bidrag skickar de här länderna? Hur politiskt kontrollerade är bidragen som kommer dit? Eller finns det en funktion där ryska och liksom israeliska bidrag, de som bidrar och är där på biennalen, kommer med en kritik mot de staterna som de representerar? Exakt. Då blir det svårare.
Exakt, för där är också om ryska, att de ska ha tagit någon som fast är i exil och sen liksom gjort något konstverk, så då skulle det ha varit okej. Men det är Lavrovs dotter som är där och dricker champagne med sina pissiga kompisar. Så det är, liksom, det är precis där som det är liksom fel.
Men om de hade skickat till Pussy Riot till exempel.
Exakt, exakt. Då skulle det ha varit liksom jätteokej.
Ja.
Men, det här, ja, men jag skulle fråga dig, Vega, du är ju skådespelare. Jo. Så har du liksom någon gång, för att just att om man tänker på det här då, nu är det throw it on a curve, för att jag trodde att ni var såhär jag vill inte hålla sig, usch jag vill inte vara naken på scen, men jag borde säga att yes, det här är helt fantastiskt. Men skulle du kunna liksom, om du skulle bli ombedd att vara med i något av hennes verk, hur skulle du liksom, skulle du vara sådär att yes, det här låter bra?
Alltså, jag är ju egentligen skeptisk till, jag tycker nakenhet på scenen har liksom, det hade sin tid, det hade sin storhetstid på liksom 70-80-talet och även på 90-talet liksom på frigruppscener, bland annat i Stockholm på Teater Galeasen där man pissade på varandra på scenen till exempel, vilket blev superrabalder. Så det, och vi nämnde ju Torka Nilsson och kastade kacka på varandra och att det är liksom shock value, och jag tycker det på en teaterscen idag känns liksom, jag är inte så lockad av det, men om Florentina Holsinger ringer så ställer jag nog upp. Men sen har jag ju såklart, alltså den här kroppen som jag går runt med som transkvinna är liksom på sätt och vis exotifierad redan som det är, och ska då vara naken liksom. Det blir, jag vet inte om jag vill bjuda på det.
Precis.
Jag förstår på hur, alltså, som för detta är ett stöd, så har jag också problem med min kropp. Det är inte samma sak, men jag skulle inte heller vara med fast hon skulle ringa.
Nej.
Alltså jag vill inte. Jag orkar inte. Ska du biffen?
Nej, men verkligen du ska... inte. Verkligen inte. Nej, alltså jag gillar liksom inte så. Jag tror att jag skulle inte ens gå och titta på det där. För att jag är en gammalmodig tant som jag tycker om estetisk konst. Att jag tycker att konst ska vara samhällskritisk. Men jag tycker ändå att det ska vara vackert. Och jag ser kanske inte skönheten i att någon är nagen på en scen och kastar bajs omkring. Så det är inte helt min grej.
Det är inte min grej heller. Men varför jag tycker är så intresserad av henne är att jag tycker om också att bli äcklad och chockad. Alltså jag älskar det. Jag älskar att se någonting också så jag blir arg eller så jag tycker dåligt. Bara det väcker starka känslor och handlar om konst så blir jag... Det är underbart. Alltså, men just att det ska vara en performance eller konst, det är inte så att jag vill se det annars. Men jag vill liksom tänka på det. Jag vill känna och reagera.
Men grejen också med Holsinger, nu blir det mycket prat om henne, men det är helt okej. Okay. Men att det är någonting med hennes verk, att det, eftersom hon pressar gränserna hela tiden så känns det som att man inte kan förutse vad som kommer hända. Det är liksom, she doesn't know you know her next move, på så vis. Men jag minns, jag pratade med en kollega som har jobbat på Dansens hus i Stockholm som var... samproducerade den här A Year Without Summer. Det var där jag såg den. Och Florentina Holsinger var tydligen rasande för att de har för liten hiss på Dansens hus i Stockholm. För hon har ju massiva liksom, massiv scenografi som inte gick in i den här hissen. Så de var tvungna att komprimera verket för att det skulle passa i den här hissen.
Just det.
Och jag måste säga, Biffen, att hennes föreställningar är också väldigt vackra. Alltså de är vackra att se på.
Okay.
För det är såna här liksom massscener och enorma, och i både A Year Without Summer och i och Filiska Talent så finns det två bassänger till exempel på scenen som med genomskinligt glas som man ser folk simma i.
Okay.
Det är liksom, det är fint att se på. Sen blir scenen såklart kladdigare och kacka och skit och hej och hå eftersom, och då blir den kanske inte lika vacker.
Nej, det är ju kanske det där som är lite sådär att att liksom, ja.
Ja. Och det är också, alltså den här kackan i A Year Without Summer, det är alltså jättegamla människor på scenen. Alltså supergamla som knappt tar sig fram.
I min ålder.
Anne, du är inte så gammal. Sluta. Men alltså typ 80-åringar med liksom reumatism och problem att gå som sätter sig på toaletter och toaletterna börjar bli överfyllda av deras kackar. De har på sig blöjor och det rinner ner bajs. Ja.
Det är helt hemskt. Men ja.
Jag blev hungrig nu.
Ja, jag är kanske liksom, jag är som sagt, jag är mera old school. Jag är liksom mera, det som är mera imponerat på mig på sistone är den här Banksys nya installation i London. Och det är en sån här stor staty på en man som håller upp en flagga så att den täcker hans ansikte och sen så håller han på att gå rakt ut i luften och jag tycker att det är konstigt. Så den är vacker men den säger liksom jättemycket och den väcker känslor att vi måste strida emot och inte låta politikerna leda oss ner för branten. Så jag tycker att den är jättefin. Och sen en annan som jag också har tittat på den säkert 50 gånger redan. Så Generation kom ut med en musikvideo till låten Storm som fittar den här svenska rapparen Young Lean. Och den där videon är så bra.
Jag visste att du skulle säga det när du började nämna det. Jag har också sett den. Alltså jag kan inte sluta titta på den.
Den är helt hypnotisk.
Den är så hypnotisk. Och Young Lean är så jävla bra.
Ja, jag brukar inte gilla liksom.
Jag älskar Young Lean.
Ja, men jag älskar också honom nu.
Och han har blivit jävligt snygg.
Ja, han har blivit snygg.
Ja, han har blivit växt upp och blivit snygg.
Ja, verkligen. Och han var så bra i den där videon.
Shut the fuck up!
Jag vill gifta mig med honom. Så gå och titta på den videon. Generation Storm med featuring Young Lean.
Ja, den är otrolig. Vad heter koreografen?
Koreografen...
han har ju gjort otroliga grejer, men nu kommer jag inte på hans namn.
Jag hade den någonstans, men jag hade
det lite. Det är så konstigt att vi har inte pratat om Young Lean i sällskapet. Och det är så, han är så stor, men det är alltså...
Damien Chalet.
Tack, precis. Jo, han gjorde den där dansen till Suspiria-filmen också.
Ja, exakt.
Alltså, det är så bra.
Han är ju svensk rappare, född i Minsk, Vitryssland.
Just det, hans mamma är någon det här.
Sen, alltså, det finns en dokumentär på SVT som säkert går att se.
Som den har jag tittat på.
Som är otrolig om Young Lean.
Ja, den är jättebra. Vad heter den?
Den heter In My Head.
Ja. Ska man hellre se på den eller att åka till Venedig?
Jag ska hellre titta på Young Lean-dockaren.
Ja, låt oss säga så. Att det är sällskapets rekommendation för idag.
Pratar han på riktigt alltså, om psykisk ohälsa? Alltså, för jag har bara sett klipp ur den där filmen och då pratar han om det lite som... på skoj, att jo. Han la sig in och så
men han har ju haft ganska stora, för att han var jätteung när han blev superkänd. Var det någon gång i början? När kom Ginsen-strip? Typ
han var väl bara typ 15, 14.
Ja, han var jätteung och han blev liksom så här superkänd liksom mitt i allt.
Sina fans, sad boysen och sad girls. Mm. Man ömmar för dem.
Och han har de har julmerchandise också. Ja, så han blev också jättekänd, så han har liksom pratat ganska mycket om det där, att det har inte varit så där hemskt lätt. Och han tog, sen så flyttade han hem till sina föräldrar och tog lite sabbatsår.
Ja, men det är ju tillbaka. En hemsk alltså, dokumentär också. Man får ju, den är väldigt nära inpå, man får följa det här skenande missbruket.
Alltså verkligen, det påminner liksom sådär om Avicii, så man får ju vara glad att det inte liksom gick så dåligt för honom.
Nej.
Men ja, det är riktigt, det är riktigt illa. Och han verkar vara ganska sådär liksom känslig typ, så det är nog... Ja.
Och men bipolär, inte sant?
Ja, just det, just det.
Jag har också, jag vill också ha en rekommendation lite på det här ämnet. Anxiety Club.
Okay.
Hur uttalar man anxiety?
Som du gör det.
Anxiety Club. Det är en dokumentär där...
Vi är hedersmedlemmar.
Ja. Här är vi människor med ångest.
Men det här är så intressant. Alltså, där är komiker, alltså världskända komiker, som berättar om sina psykiska problem och ångest.
Förlåt.
Och det är så intressant, för att just komiker brukar må väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
Nej, men hallå, desto roligare någon är, desto liksom sämre mår de. Det är att vi har alla levande exempel på det.
Alltså, menar vi att vi är roliga?
Vi är roliga och vi mår skit. Vi mår så satan skit.
Ja.
Men jag måste bara säga, det var en så här helt världskänd skådespelare, så han sa på morgon, han förklarar, han heter Mark Maron.
Ja.
Mark Maron.
Ja.
Kommer ni ihåg någon roll som han haft?
Nej, inte, men namnet är ju, alltså, jag vet vem han är.
Ja, alltså han är superkänd, väldigt framgångsrik, väldigt, väldigt rolig. Så jag såg bara ett klipp från den här filmen där han berättade att varje morgon när han vaknar så känner han dread. Alltså han känner sådär, han känner att nej, nu måste jag laga frukost och sen och sen på eftermiddagen så måste jag träffa min bästa vän. Och han var så att herregud, det här är roliga saker. Varför vaknar varje morgon med ångest? Och det är bara jäkla tungt.
Ja.
Och det var bara så ljuvligt när folk säger det där.
Ja.
Att man kan vakna. Alltså, det är ganska vanligt, men folk väldigt, pratar inte om det.
Det är väldigt vanligt. Och just man tycker ju att du är framgångsrik och rik, så du ska inte ha något. Jag tittade just på en intervju med Tobias Forge från Ghost och Jocke Berg. Och de pratade om kreativa processen. Och det var liksom basically bara 5 minuter av Jocke Berg som var så att jag har ångest, och sen har jag ångest, och sen fick jag sjuk ångest, och jag är rädd för att få ångest. Så han har bara ångest hela tiden. Jag var så att, vad skönt, du har också ångest hela tiden. We are united in ångest.
United in ångest, ja.
Jag älskar människor, det är synd, alltså jag tycker att det är jättesynd om alla som har ångest, men jag älskar människor med ångest. Alltså det är något, och sen det är också så skönt, alltså det finns någon som inte har det, och sen vi som har det. Och de här två kan inte riktigt förstå varandra.
Nej, men ångestfria typer och jag går inte så bra ihop. Alltså. Det är svårt att förstå varandra.
Men ibland så är det också så där att kanske man komplementerar varandra.
Ja, det är sant. För olika typer av ångest.
Precis. Min kollega Klaus, så han är ju sån att han har aldrig ångest. Han är tvärtom så där att han berättar att han kan få sådana bursts of happiness. att han känner att hans liv är som en sån här härlig film, och sen så går han bara omkring och är jättelycklig, och han vet inte liksom varför, och jag bara så att oh my god. Liksom så där, jag har ingen aning om hur det där känns.
Yeah.
Men ja.
Men vet ni vad, jag känner en mommo, så hon slog huvudet en gång och sen blev hon lycklig. Alltså hon hade haft ångest hela livet och sen blev hon lycklig. Så det kan hända när som helst att vi halkar ut ur studion alla tre samtidigt och slår oss i huvudet.
Mm.
Och så är det vi som inte förstår den där med ångest. Man vet inte, det händer mirakel.
Det är sant.
Istället för elchocksterapi, banka huvudet i väggen.
Rekommendera.
Omställning, restart.
Rekommenderar vi inte.
Nej, absolut inte, såklart.
Nej, nu slutar vi. Alltså, jag är jättenöjd med det här, och det vill jag bara säga. Biblisk mat, Enhanced Games och Kissy och Bajamaja.
Nej, inte Kissy och Bajamaja, Yung Lean.
Yung Lean! Ja. Men tror ni inte det finns en enda människa som inte har sett Yung Leans video?
Nej, jag tror inte. Alltså, det var över 10 miljoner liksom, några dagar sen. Så jag tror att liksom, och sen alla bara sa, jag grät när jag såg den här. Så gå och titta på den.
Men om man vill vara lite speciell, så kan man säga att man hatar det. För det har jag inte ännu hört.
Vet du, min flickvän.
Nej, du skojar!
Antonija Attara sa, det här, ja, det var väl sådär.
Bra.
Oh my
god. Hon är bra.
Okay.
Hon får 100 poäng.
Ja, 100 poäng till Antonija.
Snyggt.
Puss på dig, älskling.
Puss, tack och hej.
Hej, hej.
Vegardsten, Biffen, Ahonen, Anni Hietanen.
Yes, hej då!
Hej då!
Hej.